Så, Robert, hur stödjer man bäst Rebellradion egentligen?
Det lättaste sättet att stödja Rebellradion är via www.buymeacoffee.com/rebellradion. Där kan man chippa in, man väljer själv hur mycket eller hur lite. Och sen så får vi några spänn som vi kan spendera på till exempel att betala poddräkningar. Det kostar ju till exempel att ha alla de här gigabyten ute på nätet. Så att det är en grej som man kan hjälpa till med. Och får vi in lite mer pengar, ja men då kan vi ju köpa merch till exempel. Som vi kan ha med oss om vi ska ut och träffa folk på stan till exempel. Eller något. Så att buymeacoffee.com/rebellradion. That's how you do it.
Perfekt. Då kör vi.
Det här är Rebellradion. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars pratradio när det är som bäst. Välkomna.
Du lyssnar på Rebellradion, svensk Star Wars podcast i samarbete med StarWars.se. Och jag som hälsar nya och gamla lyssnare välkomna heter Robert. Vi ska prata Bad Batch, säsong 3. Jag tror att det är avsnitt 8. Bad Territory. Eller uselt översatt. Nej, uselt territorium. Och med mig för att göra det idag har jag Jakob. Hej Jakob.
Hallå då.
Välkommen.
Ja, hej.
Du ser så här avslappnad och glad ut. Har det hänt något?
Ja, klarade min tenta idag.
Ja.
Den som var så torr så att till och med Valorum lät.
Ja just det här är ju, har vi snabbare. Kunnat följa i podden.
Ja, den följer tång. Men nu har jag klarat den.
Nice.
Så det var ju skönt.
Very, very nice.
Så fick jag hoppa in för Linus här i sista sekunden. Så.
Ja, just
det var ju kul. Bra då.
Ja.
Ja.
Perfekt. Men inte nog med det. Vi toppar med Hanna. Välkommen.
Är det en topp? Ja, kanske.
Ja, det är det ju. Ja, det får man säga. Höjer kvaliteten avsevärt.
Alltså, det finns ju ett tema i den här podden. Och det är ju att ni klankar ner på Linus orimligt mycket. Och att ni har mig orimligt mycket. Men jag föredrar den ordningen tvärtom. Så att det är okej.
Okay. Ja. Alltså, med Linus känns det som att det är självförsvar. Så jag tror det. Men nu är ju inte Linus här och kan försvara sig. Så vi ska inte prata så mycket om det, om honom. Vi ska prata däremot om den här då, Bad Territory. Ja, men så, without further ado. Vi kör.
Oh man, what we miss now? It's just like you said.
Bad Batch, what you gonna do when the Empire comes for you? Tell me.
Show me your change, coach citizen.
Sure, I got it right here. Oh, right. Yeah. Me in this hand.
Bad Batch, what you gonna do? You gonna do when they come for you.
Förbannade usling.
Ja men okej. Då kör vi igång. Avsnittet var väl någon sorts lite sådär. Jag tänkte direkt att det var någon sån side quest. Även om den röda tråden kanske löper ändå. Vi får väl se här vad vi kommer fram till. Regi stod Nathaniel Villanova för. Och författat var av Matt Miknovets.
Det var väl inga nya namn så?
Nej.
De har varit med sedan början tror jag.
Och jag vet inte om någon riktigt bryr sig om de här sakerna. Men,
hårt.
Men i alla fall, då har vi i alla fall sagt det.
Jag vet att han, Matt Miknovets, skrev dem. Det var liksom de som skrev deras Clone Wars avsnitt också var med.
Okay.
Liksom story creator tror jag.
Det skulle jag hålla tyst om jag var honom faktiskt.
Jag vet att han är liksom en av huvud
Ja, okej.
Okay. Huvudgubbarna på Bad Batch.
Båda de här låter ju väldigt bekanta, måste jag säga. Jaha, men hörni, jakten på... Eller ja, de jagar information först. Och då är det här M-count som alla vi som har förmånen liksom att se på det här utifrån vet att de pratar om midichlorians ju. Och så, men det har inte de fattat än, och de behöver få fatt i någon som kan ge dem ledtrådar, och det leder dem till Fennec Shand.
Oh, gud, vilken konstig, jobbig omväg det känns som att det här har suttit där. Tänk om du bara haft Google, liksom. Det
känns felsaktigt, liksom. Ja, ja, precis.
Och dessutom Wikipedia, ta liksom henne av alla personer, liksom. Och så ska det liksom på så här, väldigt obskyra vis, det bästa de kommer komma fram till nu, om det hade gått som de hade trott, eller kanske gör det. Det är ju liksom att de ska träffa någon som har hört talas om de här bounties. Det är ju ingenting som säger att den här personen de då skulle träffa, rent hypotetiskt, skulle veta vad M-count är heller.
Nej, precis.
Det är ju otroligt långskott, liksom.
vad heter det? Det är ju... Det är en ganska...
Men, förlåt, Jag trög här. Har jag kollat liksom
på ett annat avsnitt?
Konstigt på, eller liksom inte hängt med i serien. Men hur vet de att de ska leta efter det?
Jo, men det fick de fram via... Var inte det någon hacking-jogg de gjorde där på isplaneten? När de fick en logg och sen så började de nysta det där med M-count.
Ja, det var i förra avsnittet. Var det inte när de... Vad heter det? Det var väl de andra klonerna som hade luskat ut det, va?
Ja, ah, okej. Okay. Kom du från Rex och Echos håll, kanske?
För Rex sa ju i slutet på förra... Oj.
Det gick bra.
Jag höll på att riva hela setet där. Förlåt. För Rex sa ju i slutet på förra avsnittet att de skulle lista ut vad som är grejen med Omega.
Ja.
Vilket vi ju tackar för. Det har man ju undrat. Liksom. Men var det där de sa det? Eller liksom, var det därifrån det kom? Eller?
Jag minns faktiskt inte exakt hur de kom fram till det.
För jag bara hängde inte riktigt ihop hur de helt plötsligt började prata om M-count. Så var det bara att de fick hon visste det? Omega visste det, eller kanske?
Nej, men de fick... Nej, det tror jag inte. Han har varit när de var på isplaneten. Där fick de ju fram hur mycket folk som egentligen fanns på basen. Och att de höll på och testade dem. Och undrar om inte det nämndes då att M-count var en grej.
Ja, jag hade också fått för mig att det var förra, alltså det här dubbelavsnittet, men jag kan minnas fel. Men oavsett vad, de har ju på något sätt fått reda på att det finns bounties ute för personer med hög M-count, och att det väl i och med det, alltså för det var ju Rex som kunde se att de letade efter Omega i varje fall.
Ja, det var den där datapucken alla The Mandalorian.
Ja, just det.
Men oavsett vad så vet de ju inte vad det är.
Okay. Nej, jag vill en side note. Jag bara
det kommer
förstod inte hur de kom dit.
Små ledtrådar som leder det här. Och det här avsnittet då, det leder dem till Fennec. Fennec har ingenting är gratis, och de måste ju jobba för henne. Och då blir det ett mission upriver. Det är jag vet inte om det kom det fram att det var Nalhatta, eller? Ni trodde det, ni satt och kollade här. Det var ju Linus och David satt och spekulerade här.
Det
kan ha varit Nalhatta.
Det kan det vara.
Det lirar också med någon annan gång vi har varit på Nalhatta, de här träsken och träskmobilerna och allting.
Då hade de inga såna här gasmasker på sig. Det har blivit sämre.
Ja, kanske var bad. Det var ju ett bad neighborhood. Nej, vad heter det? Bad badlands. Nej, fan heter det? Vad heter avsnittet?
Bad territory.
Bad territory. Så kanske.
Ja, makes sense.
Men upriver alla hearts of darkness. Så jagar de rätt på den här skuggan till skurk. Som hette?
Siler.
Vad hette han? Siler, precis. Så var det. Och det var en ganska creepy typ ändå. Med lite udda egenskaper. En ganska hård. Det var svårt att använda stun blasters på den och på hen. Och var seg.
Mm.
Och farlig.
Jag tycker som... Så här, som Count Dooku hade sagt. He fought valiantly. Han kämpade ju på liksom.
Ja, han kämpade på.
Okay. Vad var den där okej veckans skurk?
Ja.
Liksom.
Men det ledde då till... sista twisten var ju då att de fick ju inte betalt. Utan Fennec bara, ja men jag ska minsann hämta lite info till er. Och sen så var det ett sånt där... ett hologram samtal med någon okänd person som vi inte vet vem det är och som hon i princip säljer ut dem till ju.
Jag tänkte fråga, vad tänker ni om det? Tänker ni att det är Hemlock Imperiet eller tänker ni att det är någon som vill ha en bounty på dem eller tänker ni att hon faktiskt kanske vill samma, alltså att hon faktiskt inte är så hemsk som man kan tro? Alltså det ska ju framgå som att hon backstabbar dem, tänker jag.
Ja.
Men i och med att de liksom blurrar vem det är och man får inte ens höra rösten så känns det ändå som att det ska vara lite öppet för tolkning ändå.
Ja.
Alltså att, för jag tänker nu, ni har pratat om att, vet jag att Asajj Ventress kommer, det ser man på en trailer, eller hur? Jag tror inte jag sett de här trailers. Jag menar att... Asajj Ventress skulle väl aldrig jobba med för imperiet, tänker jag. Och framförallt inte att sälja ut folk med M-counts, utgår jag från. Men däremot kanske hon är intresserad av hela det konceptet ändå.
Ja.
Till exempel.
Och skulle ju kunna ha lite insight, alltså med midichlorians och sådär.
Ja, men precis. Men jag tänker att hon är liksom... Hon hatade ju liksom... Dooku och separatisterna i slutändan så mycket så att jag tänker att hon inte skulle ta en bounty från imperiet hur enkelt som helst.
Nej,
så att det bara slog mig lite så här att om det är någon de ska scrambla så är det väl henne.
Ja.
För jag tänker att skulle det vara Hemlock då hade de bara kunnat liksom visa hans ansikte, då är det bara kör på. Och jag tycker inte att det borde vara en clone assassin, borde det inte vara, för det är inte clone assassin som sitter på pengarna om de tar en bounty. Eller om imperiet skickar ut en bounty. Utan då är det väl typ Hemlock. Så att... Det känns som att det ändå är någonting lurt där. Att det kanske inte är så uppenbart backstabbande som man tror.
Nej. Alltså jag hade inte alls här många bra idéer. Jag vet inte.
Hade du ingen,
jag
tänker
hade
du ingen
skulle,
tanke eller?
Jag tänker att det skulle dyka upp någon... Någon bounty hunter såklart.
Men varför skulle inte hon ta? Jag menar,
jo. Jag säger inte att det inte är.
Det skulle vara om de samarbetar. Men på något sätt kändes det som att hon skickade vidare informationen.
Ja, precis.
Inte, för att hon hade ju med hög sannolikhet ändå förstått att de har Omega. Utifrån hur mycket hon frågade ut.
Ja,
de försökte ju vara så himla smarta. och så bara,
gick sådär.
De går liksom... i princip överlik för att få en liten information som är uppenbart väldigt viktig och som hon ganska snabbt kan tolka och är kopplad till Omega. Jag vet inte. De är ju svinkassa på att ljuga. Och hon är ju, hon jobbar ju med att luska ut när folk ljuger, tänker jag.
Ja, det var faktiskt ganska roligt. Det var nästan det som hade mest behållning av i dialogen var ju att hon så uppenbarligen hade sån, bara såg rakt igenom de där två bumbling buffoons liksom.
Det var en snygg dynamik faktiskt, för att annars var ju den här sidequesten lite fånig, men just i med den där dialogen, jag håller med, det var liksom det som gjorde det intressant, och det gjorde henne mer intressant, för så mycket har vi inte fått se av henne i animerad form. Hon gör sig ju inte så bra i kanske Boba heller, så att jag vet inte, jag tyckte hon växte och det passade liksom bra det här med att Bad Batch och framförallt Hunter och Wrecker är ju såna otroliga klantar. Det kanske är lite tjatigt, men liksom det är de ju, så att något annat hade ju
de fick varit. De fick ju ändå göra det de gör bäst i det här avsnittet, och de fick hantera explosives och Hunter fick ju jaga.
Det var, var på tiden.
Det var på tiden.
Och Wrecker fick slåss mot en alligator. I catch crocodiles strictly for crocodile conservation. You never know what the temperament of a croc's gonna be like. Here's some of my greatest crocodile captures. On film, that is. A crocodile monster.
Åh, jag blev så glad. Jag tänkte, nu blir det crocs.
Here's some of my great crocodile adventures. On men film, that is.
Det kändes ju nästan lite meta det här, att, det liksom, att de reduceras till sina sån här simpla, ja, vad ska man säga, deras nischade grejer. Menar, det var ju så de introducerades från början. Och sen har de ju liksom byggt på så att de ska få personligheter. Och sen bara kastas det bort för att sen...
Ja.
Och att just hon påpekar det så många gånger. Men är det inte du som kan explosives? Liksom? Är det inte du som kan spåra? Liksom? Så att det blir liksom verkligen. Någon... Ja, nästan
det var verkligen barnvänligt igen.
Och sen bara så här... Du kan spränga med honom. Jag är... bäst för sprängen. Men är det verkligen det? Alltså, känner man verkligen att han är en demolition expert? Liksom?
Jag vet inte om man vill ha den som man tycker är den fumligaste. Ska den verkligen hantera sprängämnen?
Jag vet inte, men jag tycker att han känns så expert. Det är mer att han gillar att se en explosion. Liksom.
Ja, just det.
Cool.
Fire! 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 Fire!
Det är inte samma sak som att vara expert, nej.
Jag tycker inte det, nej.
Nej, det är sant. Hörrni,
men alltså så här, var inte,
du nämnde ju Hanna i förbefarten här, Boba Fett. Och jag vill minnas att det finns en lyssnarfråga som knyter an till det. Så jag tänker att vi dyker in i våran inbox och kollar vad som står där.
Where is the message? You have that message, right?
The message. Vi fick en massa här på Instagram. Vi brukar slänga ut frågan då vad folk tycker och tänker om avsnittet, veckans avsnitt. Och idag var det, ska se om jag hittar här, någon som kallas för Stolpen. Cliffhangen gillades bäst. Ja, och det var det här samtalet vi pratade om då. Vem är det? Hur är det? Boba, frågetecken. Måste bara Boba väl? Det var det bästa. Sämst, för mycket Hunter och Wrecker.
Gillar att man inte gillar Bad Batch i Bad Batch. Måste vara jobbig upplevelse.
Men... ja, exakt. Någon sorts självplågeri.
Jag har ett minne... Jag vet inte riktigt om det spelades in, men jag för mig till att jag brukade tjata förra säsongen om att de bästa avsnitten förra säsongen, det var de som Crosshair var med i. Och i den här säsongen har det varit väldigt mycket Crosshair. Det avsnittet som man inte var med i typ alls, det var väl avsnitt 2, och den var ju uppenbarligen sämst. Och här är Crosshair med ganska lite, och det är ju kanske det näst svagaste avsnittet, ska jag säga. Så att jag undrar ifall...
Det håller i sig alltså.
Bad Batch och Crosshair, det är liksom, det är där kvaliteten finns.
Finns en korrelation.
Ja, alltså. Det är verkligen. Det har ju verkligen utkristalliserats.
Men det är ju spännande att man kan tycka så olika. Tyckte han verkligen att det där var det bästa med avsnittet? Att den där meddelandet på slutet?
Nej, han skrev bara att det var... Jo, gillades bäst.
Han gillades bäst. Det var det bästa. Ja, det är spännande att man kan tycka så olika. Jag tyckte det var ju astråkigt liksom. Stannar jag av momentumet i serien. Vi har haft så himla nice momentum fram till det avsnittet, tycker jag.
Om man får gnälla lite. Vad är det du gillar, så... inte gillar då? Tycker du att...
Ett, att det känns gjort. De har redan gjort det här, i alla fall en gång i den här serien. Som jag kommer ihåg med typ de här... Första säsongen är de här Martess-systrarna som hör av sig till Rex. Typ, liksom. Och sen dyker Rex upp i avsnittet efter.
Ja, det är ju inget.
Så här, det är ingen ny trope direkt. Sådana saker tyckte jag var tråkigt, känns lite gjort. Och så måste man... Det där. Vi vet ju att det är Asajj Ventress. Liksom. Det har vi redan diskuterat här.
Men alltså, jag tycker här, inte vi vet så, det.
Det känns inte så kul liksom, på så sätt, tycker jag. Och så stannar det av showen. Liksom. Alltså, så här, hade det inte varit nice om Fennec bara hade kunnat ge dem den här informationen då, så känns det som att avsnittet hade knutits ihop lite snyggt. Jag tyckte bara lite sånt. Alltså, jag tyckte nog kanske det var avsnittets sämre grej. Att det liksom kändes att som att hela uppdraget blev då liksom bara helt ingenting.
Men det var ju ett klassiskt ändå veckans skurkavsnitt.
Jo, men det var det jag menar. Alltså, det var ju så, de hade chansen att rädda så att det skulle bli något mer på slutet om de faktiskt hade fått informationen direkt. Mm. Medan, och liksom fortsätta hålla upp det bra momentumet. Men nu kom det här avsnittet som man ju var rädd för. Typ som när vi pratade senaste gången jag var med i avsnitt 4. Det vi gillade då var ju att de fortsatte direkt på storyn med Omega liksom. Och Crosshair.
Alltså avsnittet hade väl behövt bli lite längre om de hade gjort på det sättet. För det hade ju känts väldigt ihoptryckt om de hade också tagit sig vidare, känner jag. Det var hellre att i så fall få ta lite tid. Sen att om de vill ha en cliffhanger precis just då eller inte. Tycker jag okej ändå, för att vi ska ändå ha någonting att fundera på till nästa vecka. Och visst, vi vet inte vem det är, vi kan gissa vem det är, men vi är ju inte säkra. Så att jag tycker det är helt okej.
En cliffhanger är okej. Okay. Sen så var det ju ett enkelt avsnitt, det var ju dubbelavsnitt förra veckan och sådär. Så att det
ja.
Jo, men jag tycker mer det var så här. Nu kom det här avsnittet som var som man förväntade sig att det ska vara. Liksom. Alltså så här, det här
jo,
lite standalone avsnittet liksom, som inte riktigt hör ihop med den större storyn.
Nu, om vi nu säger att det bästa med Bad Batch, det är ju när Crosshair är med. Kan vi inte prata lite om Crosshair?
För
att jag tycker det är jättehärligt och spännande att se hans lilla utveckling. Det känns ju dels som att han får liksom vara... Han påpekar ju väldigt mycket hur mycket han missat, tänker jag. Och sådär. Och jag vet inte ifall det är lite, också nästan som en liten metagrej att de vill påpeka att... Ja, för han har ju i princip missat säsong 2. Så att de vill liksom på något sätt göra säsong 2 mer relevant genom att liksom få lite callbacks till gamla grejer. Men jag tänker framför allt på liksom det här att kloner är ju egentligen barn i vuxnas kroppar, visserligen med liksom vuxna hjärnor till skillnad från Omega, men så att jag menar, de har ju annan sorts kapacitet rent biologiskt och så, men de är ju fortfarande barn och de har ju inget stöd som soldater, verkar de ju liksom inte ha något stöd psykologiskt, vilket är kanske lite omodernt om man tänker. Det känns som så här, alltså jag såg precis en serie om andra världskriget som var jättebra, men då kommenterar de just det där att liksom soldaterna får, eller piloterna får inte psykologisk hjälp för att det liksom, det tar man inte ens i, för att då blir det liksom att de blir i princip galningar och det vill man inte ha, så att liksom man bara låtsas som att alla är helt friska. Ja. Och här blir det så tydligt att så här, soldater behöver hjälp i allmänhet och framförallt han som har liksom har sånt trauma bakom sig och blivit exponerad för vad det nu är och sådär.
Men tror du att det är något sånt som ligger bakom hans, för de var ju inne och tassade på att det här var psykosomatiskt, hans hand som skakar och så. Eller är någonting alltså är det liksom någonting som han har upplevt eller någonting som han har undertryckt som han har gjort, eller är det så att han har blivit utsatt för de här experimenten och att han faktiskt är mera av en sleeper agent än vad han själv vet, eller är det någon sån så här Manchurian candidate grej liksom? Vad tror du, Hanna, du som har...
Jag vet faktiskt inte riktigt, alltså det känns ju som att det är kopplat till hur han har blivit behandlad. Men sen ifall det är på något sätt att han faktiskt har förändrats, eller om det mer handlar om just någon slags PTSD-liknande, tycker jag är lite oklart. Men jag uppskattar verkligen att Omega tar en stora systerroll på något sätt, oavsett vad det handlar om. Liksom, att, hon är ju ändå hans stora syster. Och liksom guidar honom lite tillbaka till ett normalt liv. Jag tycker inte det känns som att han kan vara en sleeper agent, för han får inte falla en gång till. Nej. Känner jag. De bygger upp honom på ett så fint sätt nu. Så, ja, det är klart, det skulle ju verkligen kännas jobbigt om han var en sleeper agent på det sättet. Alltså, man skulle ju verkligen blir påverkad av om man blir det nu.
Ja,
men jag tror liksom inte, alltså i en barnserie så där, det känns lite för extremt att liksom låta honom komma tillbaka och sen bara, aha, nej.
Vi ställde frågan tidigare här i något avsnitt, liksom, skulle man verkligen, om man nu gör en sån grej, skulle man verkligen, skulle det verkligen vara för liksom slå an på så här hjärtsträngarna, skulle det verkligen vara Crosshair som man tog livet av i slutet på den här serien? Och då sa vi bara, nej, det skulle det inte vara, det skulle antagligen vara Wrecker som har varit den här mysiga brorsan till Omega, och de har ju det lite mer lättsamma.
Men nu är ju Crosshair den mysiga brorsan till Omega.
Exakt, de har ju liksom gjort det så nu att
de har
nu
ju fått jättenära relation verkligen.
Ja, och så att nu är vi ju redan där, trots att det bara gått några avsnitt, så är vi ju redan där det skulle vara jättejobbigt om Crosshair på något sätt så här, liksom ändå är under Hemlocks kontroll liksom.
Men det skulle väl vara
de
bra
för plotten. De
antydde
väl nu också här, eller vi sa inte Fennec det, att det var att hennes uppdrag hade ju jakten på Omega hade tagit tillbaks för att det var lika bra att Omega var med The Bad Batch. Det antyder ju liksom ändå på något sätt att det finns en insider, eller det finns en känsla att så länge hon är där så har man koll på henne på något sätt.
Fast men det var väl Nala Say som sa det, va? Men
var det?
Crosshair var ju en bad guy på den tiden.
Ja, det är sant förstås. Ja.
Va?
Men om jag får kommentera det här. Jag tyckte...
Ja, jag vet inte hur långt tillbaks
det är mitten av säsong 1 som Fennec Shand är med.
Okej, okay. Ja, det var ju innan... Var det innan Crosshair vart lämnad? Vart inte Crosshair lämnad där när de...
I slutet av säsong 1.
Det var ju precis då.
Det var ju första avsnittet.
Var det? När de sänker...
Jaha, nej. Ja, men han lämnar ju Bad Batch i första avsnittet av serien.
Jaha.
Men sen lämnar de honom, just det, de lämnar honom på den här plattformen.
Ja, så, precis. Sådär,
just det.
Ja.
Nej, men i alla fall, det jag ville kommentera var om jag gnällde lite över liksom det här Fennec-äventyret förut, så tycker jag att det här, den andra delen av avsnittet med Crosshair och Omega, tyckte jag om väldigt mycket. Och det är för mig mycket mer spännande, liksom. När de knyter tillbaka till saker som händer i säsong 2 som får typ det här Gunji-avsnittet från säsong 2 att liksom ha en större mening igen. Alltså de har varit bra på sådana nu i den här sista säsongen.
Yep.
Och det uppskattas ju typ bara det här callbacksen till Bounty Hunters också. Det var också ett litet öppen tråd från säsong 1 som inte...
Ja.
Ni har ju pratat ganska mycket om det där, att ni tycker att det är liksom, ni gillar det när det blir lite sådana där återkopplingar. Jag är inte riktigt lika förtjust. Alltså, visst, nu, idag, den här gången kändes det som att det var lite mysigt för att man just fick se det utifrån Crosshairs perspektiv. Men jag tycker inte om när det känns som att så här, de nämner saker igen för att de har insett att folk tycker att det är lite för mycket fillers och att avsnitten liksom inte riktigt hänger ihop och spelar roll. Och då nämner de lite saker för att vi ska på något sätt känna att jo, men nu spelar det lite roll för vi fick säga den här saken en gång till eller påpeka att hon har träffat Wookies eller sådana saker. Jag vet inte om de avsnitten får mer mening bara för att de liksom, man gör små snabba återkopplingar till det.
Tycker du inte att det känns mer genomtänkt då?
Nej.
Liksom, så här, att nej, hela serien får en större...
Jag tycker att det alltså, känns som att de bara har lyssnat på vad fans har gnällt på.
Jag är nog med Jakob här, men samtidigt så jag har ju bara sett de här avsnitten en gång och sen i ungefär samma takt som jag sett dem så har jag nog glömt bort det mesta av det. Så att för mig är det ganska nice to form här callbacksen. Då kanske jag kommer ihåg att just det, fan, de var ju faktiskt på Kashyyyk. Liksom. För det har jag ju glömt bort.
Jag upplever att det är mycket mer så här, alltså så här, det blir ju, det är en Clone Wars approach att de liksom blandar gamla saker med nya saker. Och då växer liksom världen Alltså det får det kopplas ihop på ett snyggt sätt. Typ som, där vi pratade om förut, men typ som hur Mandalore och Maul kopplas ihop i Clone Wars till exempel. Det är lite samma sak här. När de liksom börjar koppla ihop saker som hände i säsong 1 med prisjägarna. Med typ saker som har med Hemlock att göra nu. Alltså så här, det liksom går ihop på ett snyggt sätt. Och det är lite så här oväntade paralleller tycker jag som får serien att växa i mina ögon.
Det känns det är ganska elegant gjort i den här serien.
Jag tycker det, och liksom och så här, det som är och, det här ska ju vara den sista säsongen sägs det. Om det nu är så, då tycker jag att det här är rätt väg att gå, att liksom knyta ihop serien så den hade en början, mitten och slut. Mm. För det har varit med alla de tidigare tecknade serierna öppna slut som är lite jobbiga tycker jag.
Ja, precis.
Eller Clone Wars fick ju till slut
ett
slut liksom, med säsong ja, men
så småningom
så här, 10 år efter då. men från början liksom.
Jag upplever att den här säsongen känns som att den har en väldigt tydlig röd tråd. Jag tyckte de andra var lite röriga. Det är väl lite som du säger, Robert, att jag såg dem också en gång i veckan. Jag har inte sett dem igen så att det är lite svårt att greppa det. Men det jag blir påmind om nu i och med det här för Next Gen-avsnittet, det var ju hur otroligt mycket tjat det var om Omega i första säsongen och att hon blev, liksom, hon blev jagad och sånt där, och det var lite otydligt varför hon blev jagad. Nu var det väl lite för att Nala Say ville ha henne tillbaka, men det var ju också någonting jag kollade faktiskt på precis innan vi började spela in, så bara kikade jag kapp några enstaka minuter av Next Gen-avsnittet då från säsong 1, och just att hon påpekar där att Omega är liksom, så vitt Bad Batch vet, så finns det bara 2 kloner då som inte har blivit liksom påverkade av den här åldersökningen, alltså som utvecklas i vanlig tid, och det är då Omega och Boba Fett, och därför pratar de om att det är liksom, så vitt de vet så är det här 2 de enda som har liksom råmaterialet av Jango Fetts DNA, för att alla andra har ju blivit manipulerade. Den här systern som de träffar på den här basen, hon måste ju också ha blivit manipulerad till exempel, så att det finns någonting unikt i
har
Omegas. Har de träffat
Boba Fett? Hur känner de till Boba Fett? Eller det
nej, men jag tror att det var Tech som på något sätt har grävt fram den informationen. Jag tror inte de har träffat honom, utan liksom, någonstans i det här avsnittet med Fennec Shand så börjar de förstå vem Omega är, och just att hon är viktig för att hon är liksom råmaterialet för Jango Fett. Och i säsong 1 är det ganska mycket att det liksom känns som att kaminoanerna vill ha tillbaka henne för att hon är viktig för kloningen och liksom för att hon har haft sån stor betydelse på något sätt rent genetiskt. Och sen så försvann liksom, sen irrades den lite historien bort kände jag, utan hon blev en del av Bad Batch, och sen säsong 2 handlade om lite allt möjligt. Och sen är vi tillbaka till att hennes DNA är viktigt, men det är lite oklart om det hade med det här att hon är ursprungsmaterial eller inte att göra, eller liksom, eller är det här en ny grej med M-count som kanske inte hänger ihop med Boba Fett då liksom. Men det förvirrar mig lite. Alltså.
Ja, men jag tror att ända till dit vi är på.
Men det är väl det man liksom. Det är väl det man hoppas på, och det är väl därför som jag gillar de här callbacksen också. Alltså så här, om man upplevde att de gamla säsongerna var lite röriga, 1 och 2. Med de här callbacksen så får det ju kännas som att de har en mening då. Att det inte blev så rörigt i slutändan, när man kommer kunna bincha The Bad Batch sen, när det är klart. När man kommer kunna se hela helheten. Då kanske den här diskussionen kommer vara icke-existerande förhoppningsvis.
Ja, för att man kommer se kopplingarna
från början. Och då kommer inte det här vara en grej. Det är ju
förhoppning. Ja, jag hoppas det. Fast på andra sidan så kändes det så mycket som det var som att Nella sig mest bara ville ha henne för att skydda henne. Så att det var väldigt rörigt i varje fall. Men har vi tur så känns det så efterhand som att det hade med hennes genetiska material att göra. Och då det passar ihop. Bra. Men det var inte helt tydligt.
Jag vill dyka in i inboxen igen bara lite snabbt här. Så vi får beta av några till. Och det är egentligen inte så mycket frågor. Det är folk som har förhoppningar. Och lite samma som vi har då. Snälla Bella skriver, gillar att Fennec Shand var med, utropstecken. Jag undrar om Boba Fett kommer att visas i framtida episoder. Och där har ju vi samma, det tror vi väl då. Jag tror det helt säkert, och förhoppningarna finns ju Det skulle vara kul om de kunde göra några riktigt bra Boba Fett-avsnitt dessutom. För det känns som att
ta. men känner de ens varandra? Innan de bokar upp Boba Fett?
Ja, men jag tror att det är liksom, har inte Boba Fett ändå tagit mycket stryk här på sistone?
Jo, men jag menar, känner Fennec Shand verkligen Boba Fett innan The Book of Boba Fett?
Nej, det kanske de inte gör. Men jag,
varför liksom...
Jag tror ändå att...
Alltså det, jag fattar
du menar folk, att det var...
Jag fattar ju varför Boba, folk antar att det är Boba som de kanske hör av sig till. Eller att Boba ska dyka upp nu. Ja. Men jag tänker, vad har Fennec Shand egentligen för connection till Boba Fett nu i tidslinjen?
Ja, nej, det vet jag inte. Men jag tänker att vi hamnar där. Kanske inte... ett steg, det kanske inte var Boba Fett som var i andra änden av det här samtalet, men förr eller senare så
ja,
kommer vi
dit. För jag tänker så här, i tidslinjen, har de ens träffats? Eller jag hade fått för mig att det var första gången de liksom träffades i Mandalorian, eller Book of Boba Fett.
Det kanske det. Har
det, för det är ju Cad Bane som är den som sitter på kopplingen till Boba Fett egentligen, om man ska...
Och han dyker ju upp, det har vi ju sagt.
Han finns i trailern, så det är inte osannolikt. Men det är ju han som har kopplingen till Boba Fett egentligen.
Just det. Hur är det med Asajj då och Boba? Har de någon connection? Kommer inte ihåg.
Jo. De har träffats.
De har träffats.
För i Clone Wars så blir ju Asajj Ventress typ en prisjägare.
Ja, exakt.
Och det är ju typ för att hon får en chans att vara med i Bobas lilla...
Ja, just det. Det är ju det jag har sagt. Det tåg...
Hade inte den här planeten lite likheter med den där tågplaneten?
Kanske lite.
Med hur de landade på...
Ja, just det. För på ytan kunde man inte vara.
De landade på typ en rymdstation. Nu åker de i hiss ner i och för sig i det avsnittet.
Just.
Väldigt sci-fi. Men man kan inte leva på planeten, så de fick leva på den här rymdstationen ovan.
Ja, och sen nere under i grottor, typ. Kristallgrottor.
Det var i det avsnittet Clone Wars. Men jag tänkte det här nu, att de landade på en rymdstation och sen fick åka ner på planeten för att den var giftig. Men...
Just det. Vissa likheter.
Ja. Det var tidigt. Har du något om
MJ det? MJ Westin, jag måste ta lite till här. Jag tänker att det är kul, folk skriver in, då får vi i alla fall ge dem en sekund här. MJ Westin skriver, så jävla snygga flygscener. Säg det tre gånger snabbt liksom. Och varför görs inte en serie i smutsig stadsmiljö som syns i det här avsnittet? Mr. Westin saknar det här underworld-perspektivet. Jag tycker ändå att det är något som syns dem igenom mellan dem i lite olika serier.
Vilka flygscener tror du?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Undrar om han har kollat på samma avsnitt.
Jag kommer inte
ihåg. Det var ju Fennec som flög omkring i ett ganska fult skepp. Men det var ju snyggt i och för sig. Alltså själva, det var ju någon annan som skrev så här: vad tycker ni om animationen? Gillar den mörka planeten starkt? Ursnyggt, skriver Simon Lonnevall. Jag kan bara hålla med om att det är ju... ser fortsatt fantastiskt ut.
Och... den där planeten var faktiskt helt magisk, tycker jag. Jag håller med, supersnygg. Och rätt nice. Coolt när det är, det var ju ändå en väldigt vacker planet. Det är ju alltid roligt när en vacker planet är också extremt ogästvänlig. Som det väl skulle framgå att den här, utöver att de inte kunde andas, så var det liksom monster och liknande. Så att... ja, nej, den... jag fick lite sån här... vibbar till den här filmen med Natalie Portman på Netflix, Annihilation.
Ja, jag vet vilken du menar. Ja, just det.
Jag tror den heter. Där liksom allting är jättevackert, men alla dör liksom.
Ja, precis. Och den planeten är ju också i flux på något sätt. Det liksom ändras. Eller hur? Det är lite så här mardröms. Som att de vandrar omkring i en dröm på något sätt. I Annihilation. Eller att du muterar allting på någon vänster.
Ja, men precis.
Ja, den är väldigt speciell. Mm. Jag tyckte den var bra, vill jag minnas. All right. Är det någon mer tråd vi vill dra i här?
Jag undrar hur gammal Omega är. Nu sägs det att hon ska åldras normalt, vara, men det skulle ju betyda att klonen är pyttesmå. De ser ju inte ganska vuxna ut. Hur gammal är egentligen Crosshair liksom? Är han bara typ 9 år gammal?
Nej, men jag tänker att Omega måste vara...
hon ser ju inte ut att vara på puberteten ens.
Men jag vet att vi har räknat på det här förut.
Ja, jag är ju jättedålig på sånt
hon
här.
Hon kommer ju ihåg när de skulle kunna vara tonåring, typ. I princip.
Ja, hon sa, det har hon ju sagt ju.
Så att de kan ju bara vara typ max 10. Och då skulle de vara 20 i kroppen. Och det, ja, det är ju...
Det känns...
väldigt gamla 20-åringar skulle jag säga.
Men jag tänker om det är lite mer bara. Om säg att Omega är 12 eller 13.
Mm. Och så ska hon komma ihåg att de föds.
Ja, just det. Ja, just det. Ja, okay. Det också.
Då kan jag absolut inte vara äldre än 25 då i kroppen.
Nej, just det.
Mm. Jag får ju, det här hade jag problem med förra...
Klassiska problem.
Exakt, jag hade ju problem med det förra gången också. Men det skulle ju vara roligt om det visade sig att hon egentligen växer extra långsamt. Så att hon är rätt gammal i år.
Just det. För hon är ju väldigt sådär...
Hon är klok.
Hon är klok, liksom wise beyond her apparent years. Mm. Liksom hon sitter här och gör yogaövningar liksom. Och är ju den som är... har den här väldigt klara moraliska kompassen och liksom är ju vuxen på alla möjliga sätt och ansvarstagande och klok. Så det skulle ju vara en plot twist om hon är precis omvänd då. Mm. Att hon liksom åldras kroppsligt i halvtakt.
Sa hon inte det till Crosser i något avsnitt också? Att hon är äldre än honom?
Men det är hon ju.
Precis, Little Brother sa hon ju.
Ja, alltså, hon kommer ju ihåg när de skapas. Så hon är ju äldre i år. Men frågan är ju hur mycket äldre är hon liksom. För att hur unga kan egentligen klonerna vara i deras kroppar liksom.
För då skulle det ju, om det var så, då skulle det gå ihop ganska snyggt.
Ja,
då skulle
absolut.
Det vara, då skulle hon hunnit leva alla de här åren och samla på sig alla erfarenheter. Samtidigt som hon hade kunnat vara... liksom faktiskt tillräckligt gammal för att vara med på Camino när de här Provorus-barnen blev till.
Mm.
Jo, för det är ju något det är något vi
jag
vet.
Jag planterar den där så får vi se. Jag tror inte de kommer följa på
i säsong 1 så pratar vi om det.
Ja, det är spännande ju. Det ska bli kul. Jag hoppas verkligen att vi får hela storyn med Omega och att den det knyts ihop ordentligt på slutet här.
Det är alltså, därför jag hoppas att inte Omega är där. Eller vad säger jag? Hoppas att inte Boba kommer med. För jag tycker inte att det passar. Jag tycker att Omega hennes historia ska få stå på egna ben. Jag tycker inte att... Jag vill inte få in Boba i det hela, men vi får se.
Jag tror det är helt oundvikligt.
Alltså, allting pekar ju på det. Han var ju till och med i ett avsnitt. Boba Fett. Daniel Logan var ju med i ett avsnitt och spelade in ljud. Han var ju inte med bara för att han skulle spela in
han gjorde en röst.
En young clone trooper där.
Ja. Så, men sen tänker jag också att han är ju den första klonen unaltered alpha och det här är Omega liksom.
Precis. Mm.
Det är någonting med det.
Jag tycker indicierna pekar på att han kommer vara med.
Spännande. Hörrni, ja, men då har vi bara en sak kvar att göra och det är att trycka på jingle-knappen och köra vårt favoritsegment Most Lovable Extra.
Why do I sense we've picked up another pathetic life form?
Tell that to Kanji Club.
Ujabba. I Most Lovable Extra så tar vi ju en titt i bakgrunden. Vi kollar på sånt som man kanske ser först vid andra tittningen, vad vet jag. Eller så var det den där grejen som man skrattade högt åt som stack ut. Någon som, typiskt någon som trillar på arslet eller något, liksom. Något kul. Oväntat skoj. Eller bara någon rolig manick som man har saknat och längtat efter. Och så får man syn på den helt plötsligt. Något sånt kan det vara. Men, vad säger du Jakob? Har du sett någon Most Lovable Extra i det här avsnittet?
Mm, alltså jag har ju redan tagit krokodilen.
Ja.
Så jag vet inte om jag får ta den igen.
Det får man. Man får göra precis som man känner.
Det var ju en bra extra.
Ja. Efterlängtad.
Ja. Alltså. Liksom,
när vi såg det och insåg att vi äntligen skulle få köra våran Steve Irwin drop.
Ja, du såg då. Vi gjorde hela avsnittet värt det.
All right. Ja,
men nej, men jag ger till krokodilen.
Bra, bra, bra. Hanna då? Vad såg du?
Ja, jag tyckte jättemycket om den här Sylar. Supercool karaktär, men någon som inte var så särskilt humanoid. Väldigt insektslik, liksom kunde väl i knappt prata eller valde ju framförallt att köra mera sånt här hissande ljud liksom. Alltså,
sas det någonting?
Jag tror att han sa någonting till henne. Jag minns inte exakt vad. För jag funderade först på om han inte klarade av, eller liksom inte kunde prata basic alls. Men jag tror att han fick ut något ljud som lät som vårt språk. Men generellt sett så var det ju liksom mest bara ljud. Och han var väldigt insektslik och rörde sig märkligt liksom med våra mått mätt. Så att, jätterolig design helt enkelt. Jag gillade det väldigt, väldigt mycket. Jag önskar att det var lite mer av sånt. För att det känns som, jag menar, trots att det animerat så är det så serien,
ja, exakt. Jag skulle säga att de tar inte ut svängarna så mycket. Trots Nej. Att det är animerat så är det ju väldigt mycket humanoid.
Precis, för att det är väl kopplat till vad vi har sett i liksom verkligheten, eller vad säger man? Live action grejer där det liksom ska kunna gå att göra med masker och liknande. Men det är ju kul när de då vågat ut svängarna lite grann här.
Ja, absolut. Vi hade ju vi satt ju och slog vad här om att det skulle dyka upp tentakler. Det har ju varit väldigt mycket tentakelmonster. Ja, och när man är på en träskplanet så var ju, då drog ju liksom tentakelsannolikheten drog upp på rött liksom. Men tji fick vi. Det var
ni fick krokodiler istället. Det var
ja,
inte deras andra. Nej, de har två stycken. Krokodiler eller tentakler.
Två go to. Aha, men vad snällt av er, då sparade ni ju den lilla pitroiden med den knasiga hatten som bossade i baren.
Det var bra.
Jag undrade lite först, hade den här pitroiden väldigt långa ben? Eller var baren liksom, var golvet innanför bardisken ja. Jättehögt? Ja. Hur funkade det?
Jag tänkte att den liksom åkte runt på en någonting där bakom.
Ja, det var ju någonting där.
Som en liten manik som han hade, typ som Jordas tefat.
Jag tänker att han sprang omkring som på ett roulettebord där uppe. Att, ja. Liksom, att han gick på ett bord. Ja, jag vet inte.
Han tänkte mer som Jordas tefat.
Du vet. Men jag håller med, det var ett bra val. Det var ju en rolig liten sak.
Det var inte direkt så här omedelbart uppenbart att det var en pitroid eftersom han hade den där märkliga hatten på sig. Men det var det.
Han styrde och ställde där.
Ja, verkligen.
Drog en flaska i huvudet på någon stackare där.
Han kanske inte ens ägde barnen. Kanske bara gick runt där.
Han bara, här DJ-ar jag. Ja, kanske. Ja, men då så. Det var... Vi får väl ändå säga att det var hyfsat mycket ett, som vi sa, ett sidequest. Ett mellanavsnitt.
Där kom det.
Ja. Men det gjorde inte så mycket, tyckte jag. Jag hade inte det där problemet som Jakob hade med cliffhangen. Och inte Hanna heller, verkar det som. Så att det var väl ändå framåtrörelse i någon mån. Även om, som du sa Hanna, deras karaktärsutvecklingen. Den tog ett...
Alltså jag tror att de bara skämtade med oss.
Sju mila kliv bakåt på något sätt.
Nej, men jag är okej med det. Det känns som att de bara gjorde det ironiskt, tyckte jag. Det var det som jag tyckte. Det känns som att de bröt, vad säger man, bryter den fjärde väggen. Alltså det känns som att de skojade med oss. Liksom, så jag är okej med det. All right. Det var bara tramsigt.
Vi kan avfärda det som ett skämt. Ja. Helt enkelt. I mean, all right. Då så, då tackar vi för den här gången och ser fram emot fortsättningen. Det har ju kommit väldigt mycket Acolyte surr nu såklart. Ska vi bara nämna det i alla fall, att det kom ju droppade en trailer som innehöll en väldigt massa New Republic, heter det va? Nej, yeah. High Republic Jedis. Ja, och massa aliens, massa dark side users, eller massa, vi såg inte så många av dem, men vi såg ganska mycket force pushes och det var massa spinning, såhär wire moves, och det var en jätte force push såg vi, och väldigt mycket ljussablar. Om vi bara ska first impressions, sådär. Vad tyckte du om trailern, Jakob? Snabbt bara. Behöver inte analysera vem som gjorde vad eller någonting. Nej, bara feelingen.
Det var häftigt.
Ja.
Men kanske inte riktigt så mörkt som man trodde det skulle vara. De har ju liksom sålt in det som att det här ska vara...
Det är inte Palpatine på Exegol.
Nej, men det var typ lite det man hade föreställt sig.
Ja, faktiskt.
Tycker inte det var dåligt. Det såg dåligt ut, men det var bara kanske inte riktigt vad jag trodde det var.
Ja, jag är beredd att hålla med. Vad säger du, Hanna?
Jag tycker det är så coolt ut. Nej, men det är väl som du säger. Det verkar som att man kommer se det lite mer från den ljusa sidan än vad jag trodde från början. Men samtidigt så får vi ju höra lite om motiveringarna till Siths och det här med att liksom, är det verkligen rättvist att Jedis tar monopol på makten från kraften? Antar jag att det var det de syftade på där, det var någon liten kort monolog. Så att det är ju alltid roligt att få höra lite alternativa idéer om ljust och
det
mörkt.
Det ska bli kul. Vi får se om vi kan sätta ihop någon liten inför Acolyte-podd. Det vore kul. Jag känner att det vore kul att prata lite mer om det. Så kanske, om vi kan hitta någon minut över till det.
Inte så långt borta.
Fjärde juni. Nej, det är ju inte det. Det här rullar verkligen på. Vi är ju inne i april här snart. Så att det går för till grundan. Men under tiden då, tackar vi för den här gången. Så vill vi ju hemskt gärna som vanligt att ni tittar in på buymeacoffee.com/rebellradion. Det är det lättaste sättet att backa podden och hjälpa oss hålla hjulen snurrande här. Jag vill passa på verkligen att tacka till er som har skänkt pengar. Det värmer och hjälper. Så väldigt nice. Stort, stort tack. Vi ska tacka för outro-musiken, orkestrerad och spelad av den fantastiska David Almroth. Tackar, tackar. Och ni hittar allt annat ni behöver på rebellradion.se. Vår shop där till exempel för Rebellradion. Prylar, kläder, knappar, mobilskal, så här, snusnäsdukar för hundar. You name it, we got it.
För hundar.
Ni som använder iTunes, passa på att ge oss 5-stjärniga betyg. Gör det nu, inte sen. Okej. Jag ska också passa på att tacka för alla som har skrivit in och skickat in tankar och frågor till podden. Nu hann vi inte igenom riktigt alla idag. Och det är för att ni skrev så många. Så att då blir det som att vi får plocka russin ur kakan. Men stort, stort tack för att ni engagerar er. Fortsätt med det. Då blir vi väldigt glada. Och håll ögonen lite extra öppna dagarna. Samma dag, alltså onsdag och torsdag på Instagram. Jag brukar skicka upp en fråga. Ni kan alltid mejla oss också. För övrigt. Ja, men då så. Då är vi klara. Tack så mycket, Hanna.
Ja, tack. Kul
att prata Star Wars med dig. Ha det bra.
Samma. Hej då.
Hej då, Jakob.
Hej då.
Oh man, what we miss now? It is just like you said.
Bad batch, what you gonna do when the Empire comes for you? Tell me.
Show me a change, citizen.
Sure, I got it right here. Oh, right, just me in this hat.
Bad batch, bad batch. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Förbannade uslingar.